Om vi läser i första kapitlets första vers hos Jesaja, så ser vi att han levde under den tid då Uzzia, Jotam, Ahas och Hiskia var kungar i Juda. Och tittar vi lite längre fram i sjätte kapitlets första vers, den här uppenbarelsen som han fick i templet, så finns också där en tidsangivelse. I det år då kung Uzzia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Och det vet man rätt så väl när det hände. Uzzia dog 748 före Kristus. Hiskia, som ju bildar slutet på det hela, han dog 697 före Kristus, och det är ju en ganska lång tid att fungera som profet, ungefär 50 år. Så att han höll på länge, och han fick se kungar komma och gå. Ahas, som vi strax ska bekanta oss med, han var till exempel en ond kung, brukar man säga. Det var han som införde barnaoffer i Juda. Alltså att man offrade levande barn i eld. Och det gjorde man i Hinnoms sons dal, som fått ge namnet åt Gehenna. För att man inte bara hade eld, man hade också trummor. Man måste trumma ordentligt så man slapp att höra barnens skrik. Och därför kallades platsen också för Tofet. Däremot så var ju Hiskia en from kung. Så att han upplever ganska mycket, Jesaja. Frågan är, hur läser man profetiska böcker? Ja, ibland kan man behöva börja med att frigöra sig från teologin. När det gäller Jesaja så är ju frågan, hur många Jesajor har det funnits? Och vi är ju alla matade med tanken att ja, minst två, antagligen tre. För att det finns ju en gräns, tycker man, mellan kapitel 39 och 40. Så där kommer det en ny Jesaja. För han talar inte om 700-talet, utan han talar om 500-talet. Och då måste det ha funnits en Jesaja någon gång på 500 eller ännu hellre 400-talet. Och det är bara därför att teologerna har för sig att det inte finns några äkta profetior som kan förutsäga någonting om framtiden, utan alla profeter som har uttalat sig om en framtid som inträffade, de har levt efter den framtiden. Det finns till och med ett fackuttryck på latin, man kallar det vaticinium ex eventu. Framtidsförutsägelse efter händelsen. Sånt kan man behöva frigöra sig ifrån. Det finns ingen anledning att tro att det fanns mer än en Jesaja. Man har ju haft förmånen att få fram de här Jesaja-rullarna ifrån sekten i Kumran. Och det finns ingen som rulle som markerar någon gräns mellan 39 och 40, utan rullarna hänger ihop. Det är en rulle och inte två, än mindre tre. Och för den kristne läsaren är det naturligtvis djupt ointressant om det fanns två Jesajor eller inte. För frågan är ju inte, har Jesaja skrivit det här? Utan frågan är, har Guds ande ingett det här? Och det kan du pröva när du läser, det är inte så svårt. Och det är ju det enda viktiga. Har det sedan funnits två Jesajor så ja, det spelar ingen större roll. Är det Gud så är det. Och är det inte så, så läser man något annat. Daniels bok är ju det klassiska som KG Larsson berättade om igår, att han sitter på 500-talet och förutsäger ända fram till ungefär ja, en bra bit in på 100-talet. Händelserna med Antiochus Epifanes på 170-talet före Kristus. Och då har man sagt att Daniel har aldrig funnits, utan Daniels boken skrevs som en uppmuntrande pamflett, en skröna för att sätta fart på folk så de skulle bekämpa den Antiochus och frigöra folket. Och då skriver man en massa segerrapporter från 500-talet. Det är en bluff alltsammans, men man gör det för att pigga upp krigarna. Men Daniels bok finns med i Septuaginta. Den översättning till grekiska som man gjorde på 200-talet. Så Daniel levde redan på 200-talet fast han skrev sin bok på 100-talet före Kristus. Och om inte Daniels bok hade betraktats som autentisk så hade man inte översatt den på 200-talet heller. Och det är konstigt att inte teologer kan begripa sånt här. Ibland tycker jag det är lite lustigt. Men det gäller att få en skrynklig hatt på huvudet, brukar jag säga. Alltså en doktorshatt, så att man kan säga och skriva mycket som inte går att kontrollera. Och så kan man bli expert på det. Jag hade nöjet att för några år sedan berätta om en man som heter Eugene Fallstitch. Jag tror att han kanske inte är i livet längre nu, men han tycker jag har gjort en alldeles underbar förklaring till exilens böcker, inte minst Daniels bok, placerat in dem i ett historiskt sammanhang, fått Daniel att stämma överens med Esters bok och Estra och Nehemja och alltihopa det här. Så jag tror att allt det där har inträffat. När vi läser profetior så är det också en viktig fråga att ställa sig. Var börjar det enskilda budskapet? Men att profeten håller ju inte på i ett sammanhang från första kapitlet till sista, utan det är delprofetior som ofta följer på varandra. Och vi utgår ofta ifrån att ett kapitel kan väl vara en profetia. Ikväll ska vi läsa en lång svit. För ibland är det så här att en profetia kan vara många kapitel. Och det är spännande att gå på spaning och leta upp de här långa avsnitten. Man fortsätter att läsa ett tag till, det kanske hänger ihop det här, och så läser man lite till och så läser man lite till. Ja, men det är ju fortfarande samma spår. Alltså att få pröva sig fram, vad började och vad slutade. Det är en verksamhet som jag vill uppmuntra, därför att man kan få ut mycket nytt ur texten genom att se efter var det verkligen kommer något nytt, var det sker ett verkligt brott i texten. För att vi ska förstå profetians natur så måste man bekanta sig med ett hebreiskt begrepp. Begreppet i fråga heter mashal. Det är inte såna här som man har utanför huset när man har 50-årskalas, utan ska vi stava det med våra bokstäver så stavar man det M-A-S-H-A-L. Mashal. Och det är ett underfundigt hebreiskt ord. Liksom många andra hebreiska ord. Det hebreiska språket, inte minst bibelhebreiskan, har väldigt bredspåriga ord. Ord som betyder många saker på en gång i våra ögon. Vi försöker ju göra våra ord så smalspåriga som möjligt. Alltså att ordet ska exakt betyda det eller det eller detta. Men inte minst i bibelhebreiskan har man ord som på en gång kan betyda flera olika saker. Och det är först när man ser helheten i de här betydelserna som man får ett grepp om vad ordet står för. Mashal är ett ord med kraft, kan vi säga. När Gud säger sitt varderljus så är det ett mashal. Det är inte bara ett stycke vibrationer i luften, för det fanns väl ingen luft då, men det var inte bara information, utan det var kraft. Skapande kraft. Vi behöver inte slå upp det. Vi är alla välbekanta med Paulus inledning till Romarbrevet. Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Juden först och sedan greken. Evangelium, ja, det är ju en information, det är ju en berättelse. Den kan vi precisera i så och så många kilobyte om vi är datafrälsta. Men det viktiga med evangeliet är inte bara information, utan det är kraft. Kraft till förvandling. Kraft till pånytt födelse. Kraft till ett evigt liv. Mashal. Ord med kraft. När Jesus förbannar fikonträdet så är det också ett mashal. Det är ord med kraft. Liksom när han säger, ta din säng och gå. Också profeterna uttalar ett mashal. Och det är en fråga som man inte får besvarad som bibelläsare. Om profeten förutsäger framtiden, ungefär som väderrapporten, eller om han faktiskt bestämmer framtiden. Om framtiden blir bunden vid det som profeten har sagt, därför att han talar Guds ord. Det måste bli så här, för så har Jesaja sagt på Guds uppdrag. Det är naturligtvis en teoretisk, nästan akademisk fråga. Därför att har Gud sagt det så har han, och då blir det väl så. Och vi behöver inte filosofera allt för mycket om det var någon särskild kraft i de orden som profeten uttalade. Det intressanta nu med ordet är alltså att det är bredspårigt. Det är inte bara ord med kraft. Utan ordet marschall kan också betyda gåta. Hesekiel talade mycket i just såna här ord. Och Herren säger vid ett tillfälle, ja, vi kan ju slå upp det om vi vill, Hesekiel 20 kapitel. Han fick ju ibland ligga på ena sidan Hesekiel och sen vända sig på andra sidan för att visa hur många år folket skulle vara i fångenskap. Och jag vet inte riktigt om jag hade lust att vara profet under sådana villkor. Men i 20 kapitlet, 47 versen, säg till sydlandets skog, hör Herrens ord. Så säger Herren, Herren, jag ska tända en eld i dig och den ska förtära alla dina träd, både de friska och de torra. Den flammande lågan ska inte kunna släckas. Alla ansikten från söder till norr ska bli brända av den. Alla människor ska se att jag, Herren, har tänt den. Den ska inte kunna släckas. Jag sa då, o Herre, Herre, det säger om mig. Han talar ju i gåtor. Det kanske var då som nu att det inte fanns några träd i sydlandet, det vill säga i Negev. Men det kanske heller inte var fråga om skogsbrand i vanlig ordning, utan det här kanske var den katastrof som folket var på väg in i. Han talar ju i gåtor. Folk begrep inte vad han sa. Och det var kanske inte alla som begrep varför han skulle ligga på ena sidan och sen vända sig och ligga på den andra heller. Han talade i gåtor. Ordet betyder också liknelse. Och vi kan påminna oss att lärjungarna frågade Jesus, varför talar du till dem i liknelser? Och Jesus svarar, det är Matteus 13 kapitel. Jesus svarar att han talar i liknelser för att somliga inte ska förstå. Utan att bara de som har nytta av liknelsens kunskap ska kunna ta den till sig. De som bara skulle göra missbruk av en sann förståelse, de ska inte förstå. Som en liten lustighet i sammanhanget kan vi också läsa i psalm 44. Det är ju en klagosalm. Ibland har jag kallat den för salmen i Auschwitz, för den skulle mycket väl ha kunnat läsas där. Just nu läser vi bara ett kort stycke från 13 versen till 17. Där folket säger till Herren så här: du säljer ditt folk för ingenting. Den vinst du gör är inte stor. Du låter våra grannar håna oss. Från dem som bor omkring oss kommer spott och spe. Du gör oss till ett ordspråk bland hedna folken. Du låter folken skaka på huvudet åt oss. Hela dagen är min smälek inför mig. Blygsel täcker mitt ansikte när jag hör hånarens och baktalarens ord. När jag ser fienden och den hämndgirige. Du gör oss till ett ordspråk eller till en visa bland hedna folken. Ett varnande ord. En inte ett föredöme utan ett, höll jag på att säga, efterdöme. Alltså på något sätt lär er någonting av det här och gör inte om deras misstag, är ni snälla. Ett varnande ord. Matteus 11 och 25 är ju också en viktig text när vi ska förstå att hela Bibeln egentligen är uppbyggd kring det här begreppet. Och att det som är viktigt är inte att klarlägga hur många författare det finns till Markus evangelium, utan att det viktiga är att förstå den kodade text som hela Bibeln egentligen är uppbyggd kring. Matteus 11 och 25, välkända ord. Vid den tiden sa Jesus: jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. Gud har dolt sitt rike för de visa och kloka. Det betyder inte att professorer är chanslösa. Paulus var säkert en för sin tid utomordentligt lärd man. Och han kunde ta emot och förvalta. Men han säger samtidigt: jag har en satans ängel som slår mig i ansiktet för att jag inte ska bli högmodig över mina övermåttan höga uppenbarelser. Det behövdes. Vi fortsätter. Ja, Fader, detta var din goda vilja. Allt har min Fader överlämnat åt mig, och ingen känner sonen utom Fadern, inte heller känner någon Fadern utom sonen och den som sonen vill uppenbara honom för. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, ty mitt ok är milt och min börda är lätt. Vad är det som är fördolt i första hand? Jo, det är Gud själv. Om vi tittar noga på den här texten så ska vi se att Gud har stängt en väg som vi tycker skulle stå vidöppen. Nämligen att vi inte kan se oss omkring i världen och dra en slutsats om vem Gud är. För det är ju den fråga som så ofta återkommer. Hur kan du tro på en god Gud när det finns så mycket ondska och lidande i världen? Ja, vi kan inte förstå Gud utifrån det som sker i världen. Här finns det både mycket ont och mycket gott. Men världen är bunden till oss och inte till Gud. Människan skulle råda över skapelsen, och det är vår kluvenhet man ser i skapelsen. Utan Gud kan vi bara lära känna genom uppenbarelse. Och den kan vi bara få genom honom själv. Och så säger Jesus något som jag tycker är så fint. Lär av mig, ty jag är ödmjuk i hjärtat. Han säger inte: lär av mig så kan ni lära hur man gör. Jag vet hur man gör. Utan han säger: bekanta er med mig, så kommer ni att förr eller senare bli smittade av min personlighet. Jag är ödmjuk i hjärtat. Jag kommer inte att sätta mig på er. Utan när ni har träffat en i sanning ödmjuk och äkta människa, så går ni inte opåverkade därifrån. Och det är alldeles sant. Det är det lärjungen ska lära sig. Att Jesus är mild och ödmjuk i hjärtat. Och det låter ju inte som någon farlig överkurs, eller vad tycker ni? Det är det som kommer att förvandla våra liv och våra prioriteringar. Låt oss så gå raka spåret nu in på en text eller ett sammanhang där vi behöver förståelsen för ordet marschall. Vi återvänder till Jesaja och läser hela 6:e kapitlet. Ty det är där som Herren kallar Jesaja till hans profettjänst. Om nu boken är kronologiskt uppbyggd, vilket profetböcker inte alltid är. Jeremia är ett skuttande hit och dit i tiden. Det kanske ni aldrig har tänkt på. Men det kan ni se när ni läser Jeremia, att en är den ena kungen och en är den andra kungen. Och sen är det kung nummer ett igen, och Sidkia dyker upp både fram till och bak till. Så att det är ingen ordning på kronologin i Jeremias bok. Men om det är det i Jesaja, så har han ju alltså redan pryat lite grann som profet. Men nu får han det stora uppdraget. I det år då kung Uzia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en hade 6 vingar. Med 2 täckter i sina ansikten, med 2 täckter i sina fötter och med 2 flög de. Och den ene ropade till den andra: helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka, och huset blev uppfyllt av rök. Då sa jag: ve mig, jag förgås! Jag är en man med orena läppar, och jag bor bland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot. Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol som han med en tång hade tagit från altaret. Men det rörde han vid min mun och sa: när nu detta har rört vid dina läppar har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad. Och jag hörde Herrens röst. Han sa: vem ska jag sända, och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag: här är jag, sänd mig. Han sa: gå och säg till detta folk, ni ska höra och höra men inte förstå. Ni ska se och se men inte begripa. Förhärda detta folks hjärta, gör deras öron döva och deras ögon blinda, så att de inte ser med sina ögon, hör med sina öron eller förstår med sitt hjärta och vänder om och blir helade. Då frågade jag: hur länge, Herre? Han svarade: till dess städerna blir öde och ingen bor i dem. Husen blir utan folk och landet ligger öde och övergivet. Herren ska sända folket långt bort, och ödsligheten ska bli stor i landet. När bara en tiondel är kvar i det ska även den ödeläggas som en terebint eller en ek, av vilken en stubbe lämnas kvar när den fälls. Den stubben ska vara en helig säd. Ofta när man läser den här, eller ur den här, det här kapitlet, så tvärbromsar man efter 8:e versen. Här är jag, sänd mig. Det låter väl fint. Man kan göra många vackra betraktelser över den överlåtelsen. Gud får väl sända dig, eller får han inte? Jo då, visst får han. Men sen kommer ju det som är svårt med kapitlet. Därför att vi tycker att så här kan väl en god Gud inte göra. Förblinda folket och plugga igen öronen på dem och så att de inte ska omvända sig och inte bli helade. Är det våran Gud? Jesaja utgår i alla fall från att det här ska bli ett övergående tillstånd. Han frågar hur länge. Och Herren svarar att det ska bli till städerna blir öde. Och tydligen tills hela folket är som en nedsågad stubbe. Och ur den stubben kommer ett litet rotskott. Det rotskottet, den lilla kvisten, ska vara en helig säd. Den sista versen där med stubben, den är lite svår översatt. Men jag tror ändå att det vi får läsa den som den står i folkbibeln. Det som Jesaja här får del av är ju inget mindre än en katastrof för folkets del. Folket ska inte förstå. Folket ska förblindas. Och den blindheten ska i sin tur betyda en förskingring långt bort, som det står i texten där. Som vi vet, utöver jordens yta. Nu var detta det uppdrag som Herren gav åt Jesaja. Men Jesaja i sin tur, han verkställer det uppdraget på två sätt. Det ena består i all enkelhet i att han meddelar profetior med en lyskraft så stark att den måste ha bländat människorna som hörde eller läste. Ingenstans i Gamla testamentet hittar vi profetior med samma djup, med samma våldsamma kraft. Men han följer också sitt uppdrag genom att uttala ett marschall, ett bindande ord. Och det hittar vi i 29 kapitlets 9 vers. Jesaja 29:9. Häpna och förundras. Stirra er blinda. Ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin. De raglar, men inte av starka drycker. Ty Herren har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare. All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Räcker man en sådan bok åt någon som kan läsa och säger läs detta, så svarar han jag kan det inte, den är ju förseglad. Och räcker man den åt någon som inte kan läsa och säger läs detta, så svarar han jag kan inte läsa. Herren har sagt, eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig. är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. Se, därför skall jag ännu en gång göra underbara ting med detta folk. Ja, underbara och förunderliga. De visas vishet skall förgå. De förståndigas förstånd skall förmörkas. Jag prisar dig, Fader, att du har dolt detta för de visa och kloka. De visas vishet skall förgå och de förståndigas förstånd skall förmörkas. Här möter vi nu, om vi tänker efter, de två träden i lustgården. Kunskapens träd och livets träd. Eller om du så vill, moralens träd och kärlekens träd. Mänskliga relationer kan bara byggas med kärlek. Om man tänker sig två äkta makar som inte älskar varandra men som är fullständigt moraliska i förhållande till varandra, vilket kusligt äktenskap. Men där kärleken finns, där går det att leva. Därför är ju kunskapens träd också dödens träd. Och det visas vishet. Den har ju så mycket med kunskapens träd att göra. Därför att människan är i sig själv en krävande varelse. Det är ju därför som jordens resurser håller på att ta slut. Vi får aldrig nog. Vi är krävande i oss själva. Och den krävande människan har ju sin vishet. Medan den människa som blivit omvänd till ett utgivande liv har ju en helt annan vishet. Det som är förståndigt i det ena fallet är ju bara dumheter i det andra och tvärtom. Och det är därför Paulus talar om en sinnets förnyelse. Vi behöver få tillägna oss Guds vishet. Därför att om vi ska tjäna Gud i kraft av mänsklig vishet så blir det soppa av det hela. Dålig soppa. Så att när Jesus till exempel vid ett tillfälle säger att det som är stort i människors ögon är avskyvärt för Gud. Ta med det som en liten tumregel. För det är ju väldigt mycket som är stort i människors ögon och mycket som vi försöker göra ännu större i människors ögon i hopp om att de ska våga sig in i våra sammanhang. Men det är ju bättre att det är stort i Guds ögon. Därför att då drar han i folk. Och då kommer kanske också rätt människor. Gud förblindar folket. Men samtidigt säger han: jag ska ännu en gång göra underbara ting med detta folk. Ja, underbara och förunderliga. Det visas vishet ska förgå och så vidare. Nu är inte detta det underbara att det visas vishet ska förgå. Det är en skön biverkan, tror jag, i Guds ögon. Utan han refererar till uttåget ur Egypten. Och så säger han: jag ska ännu en gång göra något alldeles underbart med detta folk. Och det hänger ihop med blindheten. Det hänger också ihop med den svåra vandring genom tiden och historien som det här innebär för folket som sådant. folket kanske förblindas för att folket ska kunna räddas. Paulus har tagit tag i det här. Han var tydligen ganska intresserad av just den här tanken med visheten. Första Korinthierbrevet 1 är ju en höga visa till den gudomliga visheten. Den som stryker under hur viktigt det är att vi tänker på Guds sätt. 1 och 18, första Korinthierbrevet. Till detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet: jag ska göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd ska jag slå ner. Där har du citatet från Jesaja. Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud, i hans vishet beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. De judarna begär tecken och grekerna söker visdom. Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Ty Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor. Ja, Gud har beslutat att evangeliet ska te sig som svaghet och dårskap. Somliga ska bli irriterade för att de inte får svar på alla frågor. Andra ska bli irriterade därför att de inte får de under och tecken de ville ha. Men Paulus säger: vi bjuder varken på det ena eller det andra, utan vi predikar Kristus som person. Det betyder att det finns svar på många frågor. Och det betyder att visst förekommer det underverk. Men det heltäckande hör inte denna tiden till. Svar på alla frågor får du vänta med tills du träffar Paulus eller vem det nu blir i himlen. Herren själv kanske. Och det fullkomliga helandet, den gudomliga hälsan, den väntar oss på andra sidan. Det intressanta här är ju att Guds vishet och vår naturliga vishet, de är fiender till varandra. Jag ska göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd ska jag slå ner, säger Herren. Han ska inte slå ner de förståndiga. Han vill frälsa dem också. Men han vill klä av dem alla prydliga mantlar och medaljer och skrynkliga hattar kanske. För att kunna frälsa dem. Sen dyker det här citatet upp på ett annat ställe. Och det är i Romarbrevet 11. Vi vill ju veta varför Gud tillgriper en så drastisk metod, om jag får säga så. Där ska vi börja läsa, ska ni se, i 19 versen. Nej, vi kan börja i 7 versen. Vad följer då av detta? Jo, vad Israel strävar efter har det inte uppnått. De utvalda har nått det, men de andra har blivit förstockade. Det står skrivet: Gud har gett dem en likgiltighetens ande, ögon som inte ser och öron som inte hör, och detta ända till denna dag. Och David säger: må deras bord bli en snara och ett nät, en fälla och ett straff för dem. Må deras ögon bli förmörkade så att de inte ser, och böj deras rygg för alltid. Jag frågar nu: inte har de väl snubblat för att de skulle falla? Visst inte. Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna för att detta skulle väcka deras avund. Och om deras fall har varit till rikedom för världen och deras fåtal varit till rikedom för hedningarna, hur mycket mer ska då inte deras fulla antal vara det? Och till er hedningar säger jag: som hedningarnas apostel sätter jag mitt ämbete högt, i hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem. Ty om deras förkastelse betyder världens försoning, vad ska då inte deras upptagande betyda, om inte liv från till döda? Paulus har inlett kapitlet med att fråga. Han bearbetar ju frågan varför judarna tar emot evangeliet mycket sämre än andra folk. Och han frågar i början: Gud har kanske förskjutit Israel. Och då tycker han har en så skön argumentering. Han pekar på sig själv och så säger han: jag är ju jude. Och eftersom jag tror så har Gud inte förskjutit Israels folk. Det är ju fint. Du kan se dig själv i spegeln och säga: Gud har inte förskjutit Sveriges folk. Så länge du finns kvar så finns det hopp. Och det där, det tror jag har en liten anspelning på Abrahams förhandling med Gud när det gällde Sodom. 50 rättfärdiga, då förstör du inte stan. Nej. Men det kanske bara finns 10 rättfärdiga, då förstör du inte stan. Nej. Ja. Nu fanns det inte 10 rättfärdiga, så stan gick under. Men hade det funnits 10 rättfärdiga, så hade de 10 betytt någonting för stan i dess helhet. Det är väldigt värt att tänka på. Du kanske sitter i din församling en söndag förmiddag och så är det bara 10 pers. Och så tycker jag det var ju en tråkig gudstjänst. Ja, men där sitter ni 10. Och tar emot Guds rättfärdighet. Och det betyder någonting för hela området. Ni är så att säga ställföreträdande förebedjare. Fint. För Paulus säger att Gud hade utvalt några. Precis som det var på Elias tid, att det var fanns folk som inte hade böjt knä för Baal. Och så säger han, det var inte så att det var någon deras förtjänst, de som hade sett vad det handlar om, utan Gud hade öppnat ögonen på några i ett blindt folk. Och det kallas för kvarlevan i Israel. Och det kanske inte bara betyder att det är de som överlever när alla de andra dör, utan det kanske också betyder att det är de som är sin hängivenhet inför Gud ser till att folket får leva kvar. Kvarleva för andras räkning. Nåväl. Men sen kommer Paulus till det som får det lite grann att knaka i järnkontoret. Deras förkastelse betydde hedningarnas frälsning. Om inte Gud hade förblindat Israel och så att säga gjort en time out för Israel så hade du inte suttit här idag. Då hade bara kanske någon med judisk börd funnits här. Alla vi andra hade gjort något annat, för vi hade inte trott. Och så undrar man, ska det vara nödvändigt? Varför måste Gud göra så med Israel då? Han kunde ha skickat ut Paulus och grabbarna ändå. Jag tror att han ger en förklaring i 9:e kapitlet. Början där. Fjärde versen. Det räcker att vi läser 4 och 5. Där han säger så här om sitt eget folk. Det är israeliter. De har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempeltjänsten och löfterna. De har fäderna, och från dem har Kristus kommit som människa, han som är över allting, Gud, prisad i evighet. Amen. Allt det här tillhör Israel. Och det ingår i förbundet. Herren har ingått ett förbund med Israel. Gjort Israel till sitt egendomsfolk, till sin dyrbara egendom, står det egentligen i grundtexten. Och efter detta så är till Israel kopplat barnaskapet, härligheten, förbunden och lagen, tempeltjänsten och Guds tempeltjänsten, vad var jag nu någonstans, och löftena. Det har fäderna, från när Kristus kommit som människa. Och det betyder att Gud kan ju inte göra de andra folken delaktiga av detta som han har lovat bort till Israel. Utan vidare. Men om Israel visar löftena ifrån sig när de verkställs, så kan Herren bjuda in andra i Israels ställe. Sedan när alla de andra har kommit in, så kan Gud öppna ögonen på Israel, och så får Israel också vara med. Förstår ni vad jag menar? Det är ju 11:e kapitlets 25:e vers. Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet, för att ni inte ska ha för höga tankar om er själva. Förstockelse har kommit över en del av Israel, och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel ska bli frälst, som det står skrivet. Från Sion ska frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Och detta ska vara mitt förbund med dem när jag tar bort deras synder. Och så kommer det. I fråga om evangelium är de fiender för er skull. Men i fråga om utkårelsen är de älskade för fädernas skull. Till sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. I fråga om evangelium är de fiender. De visar alltså evangeliet ifrån sig. Och Gud låter det ske för hedningarnas frälsnings skull. Men det betyder inte att Gud har förskjutit. Nej då. I fråga om utkårelsen är de älskade för fädernas skull. Det är så hela Israel ska bli frälst. I Kristus förstås. Men hur Gud ska ordna det, det får vi inte veta. Det behöver vi heller inte veta. Han får lov att ha sina trade secrets. Men sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Har han lovat ut det här till Israel, så tillhör det Israel. Och om däremot Israel visar det ifrån sig, så kan Gud låta det få gå till andra, åtminstone under en period, under den period då de visar den ifrån sig. Vi hinner väl kanske också läsa i Efesierbrevet 2. Eller det var till kvart över. Ja. Efesierbrevet 2 och kan vi se här. 12. Där Paulus skriver så här till hedningar: ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Men nu har ni som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Ty han är vår frid, han som gjorde de två till ett och rev ner skiljemuren. Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar, för att av de båda i sig skapa en enda ny människa och så skapa frid. Så skulle han i en enda kropp försona de båda med Gud genom korset, sedan han där hade dödat fiendskapen. Han har kommit och predikat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Ty genom honom har vi båda igen och samma ande tillträde till Fadern. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på profeternas, apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom anden. Paulus skriver alltså till hedna kristna att nu har ni fått medborgarskap tillsammans med de heliga. De heliga, vad är det för ena? Jo, det är Israel. Nu har ni fått medborgarskap i Israel. Israel är fortfarande det folk som Gud har gett alla löften och alla förmåner till. Det är bara det att Israel är till en tid förblindat för att alla de andra folken också ska få en chans. Och det är ju underbart. Han har dödat fiendskapen. Den som vi alla bär på. Som gör att vi så lätt kan komma i konflikt med varann. Att vi aldrig kan sluta kriga. Och att vi måste ha lite konkurrens för att det ska bli någon fart på verksamheten. Och inte bli som i Sovjet där allting var rostigt och halvdåligt utom vapnen. Jag och vänner, vi tackar Herren. Herre, du har strukit under för oss hur viktigt det är att du håller våra ögon öppna. Vi ber att du verkligen uttalar ett marschall över våra liv, ett ord med kraft. Och du vet så väl vad kraft det är vi var och en behöver. Tillsammans så ber vi om de öppna ögonen, de lyssnande öronen. Var och en som är av sanningen, han hör din röst. Gör oss då, Herre, äkta, sanna som människor. Vi lovar dig för dina underbara planer och gärningar, Herre. Amen.